Acrobatic play.
Jag tror det var räck man tryckte på.
Ja, det är lite, det är nytt det här. Man trycker på play. För det är så här, vi har sån här, det är playback där. Egentligen det här inspelat innan vi pratar. Vi bara synkar med läpprörelserna.
Jaha, ja, häftigt. Ja. Tänk att det ser så bra ut ändå.
Ja, det är ny teknologi. Det är samma teknologi som Britney Spears använder när hon sjunger.
Kommer det till Kinect sen?
Säkert.
Ja, jag heter Rami Tran och tänkte få äran att hälsa er välkommen till veckans MSDN-radio för veckan 41 och 42 till och med. Vi börjar väl som vanligt med att dra nyheterna som har hänt sen vi pratade sist. Men kanske innan dess så kanske vi ska presentera oss själva, vi som sitter här i rummet. Jag heter själv Rami Tran som sagt.
Och jag heter Dag König och jag är mycket spänd på lanseringen av Windows Phone 7 som vi har om 45 minuter, så vi måste göra ett väldigt snabb podcast här nu.
Och Robert Folkesson är med idag också.
Mm. Och Dag, vill du berätta lite mer om första nyheten som vi har punktat upp här?
Spotify menar du? Mm. Ja, det var ju så att förra veckan så var ju Steve Ballmer här den 4 oktober och höll en hel dagen, körde runt på massvis med ställen och bland annat där så under förmiddagen tror jag så lanserade han att Spotify släpper en Windows Mobile-klient för Spotify, alltså för Windows Mobile 6.
Jag tror faktiskt att det var på eftermiddagen, inte för att det spelar så stor roll, men det var när han var ute på KTH.
Just det.
Okej, ja, så att jag har faktiskt provkört den och den är jätteintressant att köra. Jag tycker det är bra med sökningar och allting. Mm. Man måste ha ett premiumkonto, det finns inte något gratis variant vad jag förstår för.
Men det finns det väl inte för någon av deras telefonapplikationer?
Nej, så har jag också uppfattat det. Och nu vet jag ju också att det som är extra spännande, här är ju bara liksom första steget, men jag spottar ju för att jag ska göra en för Windows Phone 7-klienten då.
Mm. Coolt.
Har ni alla premiumerna?
Ja.
Japp. Vi använder faktiskt Spotify Premium för att streama musiken på vårt bröllop.
Okej, okay. Ja, men det är nog inte helt ovanligt alltså. Mm. Det är inte. Jag har det, men jag lyssnar inte. Jo, förresten är jag jättemycket. Jag märker att jag inte lyssnar så mycket på musik, så det jag var gammal.
Visst är det så med mobilklienten att den laddar ner till klienten så att du har det i offline läge också, så att du behöver inte vara helt uppkopplad jämt och få det ner streamat.
Jag tror det är valbart, eller?
Ja, det är valbart. Du kan alltså, antingen så streamar du eller så väljer du att ha offline-lister.
Okej.
Okay. Och då är det så smidigt att du kan välja och den känner av om du är online eller om du är uppkopplad via 3G eller via wifi. Så du kan tala om att jag bara vill ladda ner mina offline-lister när jag är på wifi och inte på 3G. Så den kan då spara på trafikkostnader och sånt.
Ja, smart.
Mm. En annan nyhet där handlar om Azure Architect.
Mm, och det är ett nytt utbildningsprogram som är annonserat. Så det är inte riktigt lanserat så att man kan verkligen börja att använda det ändå.
Men det var annonserats också den 4:e, va?
Ja, precis. Ja. På förmiddagen var Steve Ballmer på någonting som heter Cloud Summit på Kinateatern. Och då var det då väldigt molnfokuserad förmiddag rent generellt. Och då passade vi på att lansera ett nytt utbildningsprogram från Microsoft som heter Windows Azure Architect, som riktar sig till arkitekter, mer erfarna utvecklare som vill lära sig hur man anpassar sin befintliga applikationsarkitektur eller skapar ny arkitektur som är anpassad för Azure. Och den här kursen då, den är, består av två delar. Det är en online-del där man då studerar i sin egen takt med online-material. Det är till viss del textbaserat, men det finns också vissa filmer med presentationer och demos. Och så finns det kodexempel då, så har man övningar som man gör då. Så att det är 12 stycken moduler som är indelade i ett stort antal topics då, som det heter. Jag ska också säga att det här materialet är på engelska. Men sen kan man välja att till det här också anmäla sig för 2 stycken klassrumsdagar. Och det här, de här kommer hållas då utifrån ett rullande schema då, framöver. Då, så att man kommer ha möjlighet att pricka in då klassrumssammankomster när det passar en.
Jag tror inte du nämnde att det var Sundbladarna som hjälper oss med kursen.
Nej, det har jag inte nämnt. Så det är Sten och Per Sundblad som på uppdraget av Microsoft har arbetat fram det här materialet. Och de har ju lång vana av att ta fram material för arkitekter som arbetar med Microsoft-teknik. Så det är de som har designat materialet och själva upplägget på den här.
Robert, du som är arkitekturexpert, jag måste fråga dig, vad är de största skillnaderna? Varför behövs det en utbildning just för arkitektur och målet? Vad ser du som de största skillnaderna så här kort?
Det är så här att en del lösningar går väldigt enkelt att mer eller mindre rakt av porta till Windows Azure, men man drar kanske för den skulle inte nytta av den skalbarhet till exempel som finns inbyggd i plattformen. Så att väldigt mycket skulle jag vilja säga handlar om hur man hanterar statelessness, man vill kalla det för det, alltså att man ska komma ifrån att man lagrar tillstånd lokalt på enskilda instanser och istället lagra det centralt då i Azure Storage eller SQL Azure för att kunna skala ut sina worker role eller sina front instanser på ett bra sätt. Och också att lära sig att börja tänka mer asynkront, så att man kan separera de olika skikten och låta dem arbeta asynkront var ett för sig, så att man har en webbfront som hela tiden arbetar synkront emot användaren då, men sen så skickar man över arbeten till en worker role som ligger i bakgrunden och processar arbete. Och det här är så här, ett grundmönster för att bygga den typen av skalbara lösningar som Azure är väldigt väl anpassat för.
Bra, det blir nog en bra kurs hålla. Så tänker jag måste bara säga att jag tänker också på de ekonomiska aspekterna, att det är en annan
absolut
typ, och det kan ju påverka arkitekturen, men vi behöver inte gå ner djupare på det, men det finns några saker man behöver tänka på för att göra bra arkitektur i molnet.
Absolut. Och den här kursen ska jag säga, den håller sig inte bara på en hög nivå och på en hög abstraktionsnivå och pratar bara arkitektur, utan den går även ner i konkreta exempel om man tittar på implementation. Men man gör det hela tiden utifrån ett givet scenario, så att man har ett fiktivt scenario med ett påhittat företag med olika personas som arbetar inom det här företaget, en arkitekt till exempel som heter Tim tror jag, som i dialog då med sina kravställare då tittar på och för över delar av den här verksamhetens lösningar över till Azure.
Känner igen det från någon Patterson Practice bok va? Då har de också sån här. Jag tror han heter Tim också, men jag kanske är inte därifrån, jag vet inte.
Ja, men de har börjat väldigt mycket använda sig av personas också i sitt material. Jag tycker det funkar ganska bra för att lätta upp materialet så att det inte bara blir en massa fakta staplat på varandra.
Och så undrar man alltid vad Tim gör när han går hem och man får liksom börja undra hur semester han...
Tar han en öl med kompisarna någon gång?
Ja, sådär liksom. Ja. Det är spännande. Så kan man göra version 2. Tim badar. Och...
Ja, över till Nupack då, Dag.
Ja, förra veckan så släppte vi en ny version av MVC, alltså MVC 3. Och det hände ju mycket där, men så hörde jag dunkar upp ett nytt ord för mig, Nupack. Jag vet knappt om man ska säga det egentligen, Nupack eller Nupack. Så jag tänkte så att den som är expert på det här och som jag känner heter ju Mikael Söderström. Så jag tog faktiskt mig friheten att ringa upp honom och fråga vad är det här Nupack? Så här kommer den lilla diskussionen via telefon med honom.
Med mig har jag min nästan lite korrespondent när det gäller ASP.net, Mikael Söderström, MVP på just ASP.net. Och jag har ringt upp honom här på fredag eftermiddag för att höra om det som har kommit om Nupac. Säger man Nupac, Mikael?
A new pack.
Och det är en del i den nya beta-versionen av ASP.NET MVC 3. Men om vi, jag tänkte fråga, vad är det här new pack och varför är det så så intressant så till och med du har bloggat om det?
Det är ett vad ska man kalla det, pakethanteringssystem egentligen där man kan distribuera tredjepartsprodukter som till exempel Ninject och jQuery och annat. Så att det ingår i både ASP.NET MVC 3 och i WebMatrix Beta 2.
Men vad innebär det? Alltså, är det ett användargränssnitt? Är det en webbsajt? Eller är det någon, vad är det?
Just hur det ser ut, hur man använder det. Det finns tre olika sätt att använda det på. I WebMatrix så går man till en viss webbsajt. I Visual Studio så har man dels ett nytt fönster. Så om man högerklickar på references i projektet så kan man välja Add Package Reference. Och i Visual Studio så har man även ett kommandofönster som man använder sig av PowerShell. Och det man gör då är att om man vill ha till exempel Ninject. Så som det ser ut tidigare så fick man gå till hemsidan, det fanns en länk till GitHub när man fick ladda hem källkoden och kompilera själv. Sen så fick man lägga sin referens i projektet, uppdatera i global.asax bland annat. Och det är ganska mycket jobb om man ska göra allting manuellt, speciellt om man har fler olika open source-projekt man vill använda sig av. Så att, det man gör nu istället är att lägga till en referens till Ninject direkt i Nupac. Så laddas DLL:en ner och eventuella ändringar i till exempel webb.config görs automatiskt.
Är det så också att om det kommer en uppdatering av en sån här så får man en vetskap om det automatiskt på något sätt?
Om man går in i det här package-fönstret i GUIT i Visual Studio så finns det en flik som heter Updates. Och det ser ut ungefär som när man lägger till tillägg till Visual Studio, samma utseende på fönstret. Och går man via rad istället så kan man välja update, package och sen namnet på paketet så laddar sig hem en uppdatering och ersätter den gamla.
Jag tänker på, vi har ju en annan produkt där, ska jag säga, som också laddar ner open source-verktyg just för webben. Vad heter den? Web management. Nu har jag tappat helt trådet, men du vet vad jag menar. Där man laddar ner.
Web platform installer.
Ja, precis. Web platform installer. Hur förhåller sig det här till det här? Är det andra typer av produkter eller är det samma sak? Eller?
Istället för en stål, där kan du ladda hem till exempel ASP.NET MVC 3 och WebMatrix och färdiga produkter från Microsoft.
Men och andra så att säga.
Ja, och du kan även ladda hem färdiga hela projekt som till exempel .NET Nuke eller vad du nu känner för. Skillnaden mellan det och det här är att det här ger tillägg till ett befintligt projekt. Så istället för att ladda hem till exempel en hel sajt som du sedan öppnar upp i studiet så kan du öppna upp projektet och sen lägga till exempel en Ninject eller en Hibernate eller vad du nu känner för direkt till projektet utan att bara gå till hemsidan och den är manuellt och behöva konfigurera upp allting.
Så det här är mer, man kan säga, komponenter inuti en applikation medan webbplattform är mer hela applikationer på en högre nivå.
Ja.
Hur är, kan man använda Nupac för typ andra typer av applikationer? Jag tänker typ om man sitter och gör en Silverlight eller en VPF-applikation. Eller är det bara för ASP.NET MVC?
Man kan ju använda det för även andra projekt. Och använder man till exempel Webforms så finns det Webforms MVP med som ger, påminner om MVC men man använder Model View Present istället. Och det går att ladda ner då via det här Nupac.
Sista frågan, hur enkelt är det att bli listad i det här Nupac så man blir hanterad? Är det en svår process om det är någon här som skulle vilja att sin egen komponent kommer upp där?
Antingen så får man kolla dem med teamet och maila in, och det har kommit en del nya sen släpptes redan. Och då hamnar man i standardlistan, officiella listan. Men det går även att skapa egna listor då det egentligen bara är en vanlig RSS-feed. Man kan lägga till egna listor där. Och det går även att lägga till enheter, som till exempel en nätverksenhet, så att alla inom företaget kan gå mot samma nätverksenhet och hämta paket därifrån direkt. Man kan välja själv i options vilka källor man vill ha.
Och det fungerar då bara för Visual Studio 2010, antar jag?
Nej, det ska fungera för tidigare. Jag har inte testat det själv, men det ska fungera även för tidigare.
Okej.
Okay. Hela projektet är open source, så att man kan ju ladda hem själv utan att behöva avsprunnet LVC3 överhuvudtaget från Coolplex.
Tack så mycket, Mikael, för att du tog dig tid för att svara på vad Nupack är för någonting.
Tack.
Ja, det där var då Mikael Söderström som hade en diskussion med Dag om och förklarade vad Nupack var. Om ni vill höra mer från Mikael Söderström så kan ni tuna in på onsdag den 13 oktober den här veckan då, klockan 8:30. Han håller nämligen en live meeting tillsammans med mig om ASP.NET, och han berättar mer om MVC 2 och 3, och så kör vi lite HTML5 och CSS3-demos.
När ni vaknar 8:30 på morgonen, alltså är det live?
Nej, det är på kvällen.
Ah, okay. Ja, okej. Vad bra fråga, för jag trodde det var på morgonen.
20:30 på kvällen. Och mer information om det finns på aspsidan.se. Det finns länkar och allt man behöver veta inför det. Och det är helt enkelt en introducerande session om de här tre områdena. Och vi kommer köra flera sådana här liknande dragningar under hösten, så där vi kommer gå igenom lite mer djupare om olika webbteknologier.
Så, spännande. Ja. Och sen är det ju sista då, jag tänkte jag kan ju hoppa på en snabbt. Vi alla är ju intresserade av lanseringen av Windows Phone 7. Tyvärr så spelar vi in det här en timme innan lanseringen sker i New York. Alltså vi spelar in den klockan 2 på måndag, och lanseringen sker då 3 lokal tid, 3 lokal vår tid då, så att säga. Så vi har ju stora förväntningar internt, och jag vet inte riktigt vad jag kan säga just nu, så att jag vet inte, är det någon som vill säga någonting, eller ska vi återkomma i någon annan MSDN radio?
Ja.
Ja, det är spännande som sagt var. Så det känns som att det här kommer att höras och synas runt om i världen ännu mer än vad vi som liksom är inne i den här bubblan med utvecklarsfären och sådär har märkt. För att nu kommer man ju även börja med de här stora, alltså lanseringsreklamfilmer
för vanliga kunder och.
Ja. Så det kommer märkas.
Och ja, det är bara jag känner att just den suget för att utveckla på plattformen, den känns så inbjudande på något sätt. Det är fantastiskt, alltså, tycker jag.
Och att man hela tiden hör att det är så många som tycker det är så roligt och att det går så lätt och bra. Mm. Det är kul.
Ja, jättekul. Wow. Kör på. Kommer dit. Ja, samtal kanske. Jag ska ta också. Det är så att jag ska göra så här, ska vi på det här att jag läste Computersviden, som jag alltid gör, mitt husorgan. Eller sagt, det är hustruns husorgan som jag får snylta på. Och i förra veckan på måndagen där så var det en intervju med Marcus Hammarberg från Avega om VB6. Och tänkte, nej, men inte VB6, det finns väl inte längre. Men det gör det ju. Så jag gjorde en intervju med honom om hur man migrerar från VB6 och man ska tänka på. Det var faktiskt vissa saker som jag själv inte hade tänkt på, bland annat, det säger jag förresten inte. Utan det får ni höra i den här intervjun nu med Marcus Hammarberg och om VB6 och hur man migrerar på bästa sätt.
Jag har med mig Marcus Hammarberg från Avega, och anledningen till det är att i måndag så var Marcus intervjuad i Computersviden om VB-migreringar, och då kom jag på, ja just det, vi har ju fortfarande väldigt mycket VB där ute, så att jag tog tillfället i akt att prata lite med Marcus om hans tankar med just VB-migreringar. Så välkommen hit, Marcus.
Tack så mycket, Dan.
Ska du presentera dig först vad du gör? För det är inte bara VB-migreringar som är din expertis, eller?
Nej, jag skulle snarare säga att jag gör VB-migreringar just nu. Och i vanliga fall så jobbar jag som Avega-coach då, eller coachar team i agil systemutveckling, kan man säga. Så att i det här fallet så är det liksom VB6-migreringen som är vägen fram dit då. Så vi jobbar med ganska mycket med agila metoder och sånt där kring liksom, och låter VB6-migreringen vara det som driver det framåt. Så att säga.
Ja, spännande. Men innan vi pratar om lite hur du tänker att man exempelvis gör de här migreringarna, eftersom du ändå har satt dig in i lite hur verkligheten är där ute med VB6, kan du beskriva den, hur den ser ut just nu utifrån hur du uppfattar den?
Ja, absolut. Alltså, som jag förstår det då, så är det så att för ett år sedan ungefär så upphörde supporten på VB6 officiellt ifrån Microsoft. Det vill säga att efter det så finns det helt enkelt ingen support att få. Men man kunde då helt enkelt köpa till en förlängd support, vilket de stora företagen har gjort. För att det är faktiskt så här att det är många stora företag, bank- och försäkringsbranschen har jag varit mycket i, så finns det mycket VB6-applikationer som är kritiska för affären fortfarande. Och då kunde man alltså köpa till en förlängd support ifrån Microsoft. Men det optionet går också ut sista december nästa år. Så då finns det helt enkelt ingen sån support kvar. Så vi brukar lite skämtsamt, även om jag inte tror att det är sant, så brukar vi säga att det skulle kunna vara så att det kommer en patch första 2012 som tar bort VB6 runtime. Det är liksom målet vi jobbar efter. Då får inte det här systemet sluta fungera i det projekt som jag sitter i just nu då. Som sagt, jag tror inte att det blir så, men det är någonting att ha i huvudet då.
Så jag håller med dig att det finns fortfarande väldigt mycket VB6-projekt kvar där ute, och att det börjar brinna i knutarna om man vill vara säker på att om någonting händer som strular till det med, så finns det inte så mycket support kvar. Men det du sitter i då har du börjat fundera på hur ska man göra de här VB6-migreringarna, och det har ju nästan under hela tiden som .NET har existerat så har det ju funnits exempelvis såna här program som ska nästan automat konvertera mellan VB6 och .NET, och så finns det ju andra lösningar. Hur ser du just nu, vilken väg skulle du rekommendera, och kan du kanske kan beskriva de vägar som är vanligast man pratar om?
Ja, precis. Vi har jobbat med egentligen, vi gjorde en ganska grundlig analys av det där, och vi jobbade egentligen med fyra alternativ då. Det första alternativet kallar vi för en migrering då, eller en rak migrering, där vi helt enkelt använder verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Jag kan gå igenom alternativen först och så kan jag gå tillbaka till dem senare. Det andra alternativet var det som vi kallade för en konvertering, där vi helt enkelt tittar på den applikation som är idag och läser dokumentation och så, men inte liksom kopierar någon kod utan helt enkelt skriver om det från början. Det tredje alternativet är en mix av de där två, där man migrerar en viss del och sen konverterar någonting. Och det fjärde alternativet som vi hade som en slags övergångsperiod, och det är helt enkelt en virtualisering. Man virtualiserar en miljö som man vet är stabil och så kör man systemet där. Så det är alternativet vi har inte pratat så mycket mer om här, för det är helt andra typer av problem. Men om vi går tillbaka till det här migrering med verktyg, så är det så här att om vi leker, de där verktygen är faktiskt ganska bra. De migrerar väldigt, väldigt mycket kodrätt. Det är 99, någonting liksom, som de gör rätt. Så att de går faktiskt riktigt bra. Men jag brukar säga så här, om vi leker med tanken att de gjorde 100% rätt. Det blev exakt samma, det fungerade på exakt samma sätt. Vad har vi vunnit då egentligen? Ja, vi har inte vunnit så mycket, va? Vi har ny kod på en ny plattform. Men den är fortfarande skriven på samma sätt som förut, för att VB6 var ju till exempel inte objektorienterat. VB6 hade inte tillgång till .NET Frameworks basklasser och funktionalitet där. Ta bara en sån grej som Link till exempel. Det fanns ju inte på kartan där. Och många av de här gamla VB6-applikationerna använde ju kanske andra dataaccessstrategier och sånt där. Hela den här hanteringen med config-filer och sånt, allt det där är ju nytt liksom. Så det är ju inte bara en ny plattform, det är, som jag har hört några gånger folk säger, det är inte bara att kompilera om, även att, om att det skulle faktiskt kunna gå till viss del då. För man lyssnar så mycket av plattformen.
Och sen måste det vara väldigt svårt ändå att underhålla den då, den här koden. Absolut. För att den blir ju inte, den blir inte mer lättläst ändå.
Nej, för det första, alltså den koden blir ju hiskelig. Och nummer två är att ingen människa har sett den här koden. Många av de här systemen som vi pratar om, som, de är ju stora, de har förvaltats under många år. Så att det blir liksom ganska mycket och, som den rasslar igenom där. Då. Även att den gör det bra. Så det alternativet skulle jag inte rekommendera då, någon. Och jag tror inte att det är någon som faktiskt gör så heller på riktigt. Då, utan... Det är helt klart bästa alternativet om man ser till vad man får ut av projektet. Det är ju att konvertera det. Det vill säga, titta på applikationen idag. Vad gör den? Hur beter den sig? Vad finns det för dokumentation? Och liksom flytta det genom att skriva ny kod. Då.
Det är egentligen bara att använda den gamla applikationen som en referensapplikation nästan.
Ja, exakt. Det är ofta så faktiskt som projekt, jag har varit involverad i flera sådana här konverteringsprojekt, och en sak som man väldigt ofta hör och som jag, det kryper i mig när jag hör det, det är det här att man vill migrera ett till ett. Det har lite med det jag pratade om förut att göra. Alltså, det man menar då är ju ett till ett funktionalitetsmässigt. Men om du tänker ett system som är skrivet 96, så är det ju till exempel totalt andra krav på system idag i en IT-organisation. De ska logga på helt andra sätt och de ska helt enkelt bete sig, vara civiliserade medlemmar på ett annat sätt i systemet. Och, många applikationer som är skrivna från den tiden var ju tvåskikts. Liksom. Man band rakt till en tabell, connectade en drop-down-box direkt in till en tabell till exempel. Det är inte många stora företag som accepterar det idag.
Så vad menar du med 1-1 i ditt fall? Det är inte det, utan då ska man inte bara säga att ja, den funktionen fanns där, den ska vara exakt likadant där, utan när man ändå gör en konvertering ska man tänka lite större. Är det det du menar?
Ja, exakt. Alltså, så att man faktiskt drar nytta av funktionaliteten då, i .NET Framework idag. Så att man liksom utnyttjar det smart. Jag skulle tippa på att det blir väldigt mycket mindre kod. Det vore ju sorgligt annars, eller hur? Men och dessutom så tror jag att man skriver bättre kod på det sättet också.
Men ändå så, det här är ju så här, ja, om vi har hur mycket tid som helst, ja, och hur mycket resurser som helst, ja visst, då vill väl alla göra det här.
Det är såklart att det är så, och det är precis det som är problemet. Det är ju liksom en no-brainer att välja det där alternativet då. Så oftast tror jag att man hamnar i det här mix-alternativet som jag pratar om då. Att man helt enkelt använder verktyg för att migrera en del. Och sen så skriver man om det migrerade. Och det är det alternativet som vi jobbar efter i vårt projekt nu då. Och där, en sak som vi har haft stor framgång med så här långt, det är att vi, efter att vi har migrerat det. För det första gjorde vi migreringen i två delar, för vi gick från VB6 till VPF. Så vi migrerade all kod, om vi pratar om code behind. I VB6 var det så, för de som inte har varit där, att man... Själva formulärskoden syntes aldrig, utan den var liksom inbakad i någon formulärsfil. Och sen när man typ dubbelklickade på en knapp så kom man till då själva koden. Code behind, eller man skulle säga. Så vi, ett sätt att göra det där då, det är att vi har konverterat den där code behind-filen separat. Och sen så har vi skrivit tagit ett befintligt open source-projekt som konverterar de här formulärsfilerna till VPF. Och så har vi anpassat det projektet så att det konverterar rätt i våran struktur då, så att säga. Enligt våran standard. Och då får vi någonting. Och sen på andra sidan då, så är vårt jobb sen att bara limma ihop de här två igen. Vilket är ett ganska stort jobb, ska man tillägga. Men det är det approachen vi har.
Så det menar att ändå att ni migrerar allting. Jag skulle just fråga, är det någon bit i applikationen som ändå är lättare att automatkonvertera eller migrera och sen konvertera resten?
Det där beror väldigt mycket på hur applikationen är skriven. Är den väl skiktad, då tror jag att man kan göra det där väldigt mycket trevligare. Då skulle man till exempel kunna flytta ut en del av koden till .NET innan, liksom, som till exempel datalagret. Då. Är applikationen inte väl skiktad utan sitter rakt uppe på databasen, då har man inte så mycket hjälp. Men det är en sak som man kan säga som är väldigt viktig också. Det är att det är mycket av jobbet som behöver göras innan man kan migrera ska göras i VB6. Det finns någonting som heter VB6 Code Advisor, tror jag den heter, som kommer med förslag på hur du bör göra om din VB6-kod för att den konverteringen ska bli bättre. Ett exempel skulle kunna vara att det fanns en datatyp i VB6 som heter variant, som inte var objekt, för det fanns också, utan variant var någonting annat, någon konstig hybrid. Den där vet inte konverteraren vad den ska göra med. Det fanns en annan grej som man också stöter på väldigt snabbt som handlar om default properties, alltså att en textbox.text till exempel, för att få ut texten i en textbox, så behövde man inte skriva .text, utan det visste VB6 själv. Det har konverterarna lite problem med att få tag i också. Så att då kommer den att föreslå förbättringar som du ska göra i VB6 innan du konverterar, och de är väldigt smarta att följa då. Ju mer jobb man gör där, desto mer, det har man igen otroligt mycket när man kommer över i .NET-världen.
Det tycker jag var ett väldigt gott råd, att faktiskt ta bitar i sura äpplet och faktiskt göra VB6-koden bättre innan man migrerar.
Ja, det är väl investerad tid alltså.
Jag vet också att ni, du har ju jobbat mycket med då olika ramverk för testning och sånt, och att du också tänker på sådana saker för att då snabba upp den här konvertering och migrering.
Ja, för det som man ofta menar när man säger 1:1 då, som vi var inne på förut, det är att när man har gjort den här migreringen klart, då tänker man sig, så ska man kunna ha bägge applikationerna bredvid varandra och sen typ föra både höger och vänster hand i samma rörelsemönster. Och, ja, du förstår. Men det man egentligen menar då är att om man kör den ena applikationen och ser att den gör någonting, så ska när man gör samma manöver i den andra, i den migrerade applikationen, så ska samma sak hända. Problemet då bara är att det där är ju ett väldigt tidsödande jobb. Så det vi har gjort, som jag kan rekommendera, det är att vi har jobbat med integrationstester. Alltså vi har automatiserat integrationstesterna av applikationen. Så vi helt enkelt har ett automatiseringsstöd som kör igenom applikationen i efterhand.
Så att ni gör det testen så att ni först kör i VB6-applikationen för att skriva testet och sen kör det i .NET-applikationen, eller går det att göra så avancerat?
Ja, det skulle du kunna göra. Så har inte vi gjort, utan det vi har gjort är att vi har konverterat över i den nya applikationen, ser att funktionen liksom beter sig rätt, att sökningen gör det den ska, och sen bevisat det genom att göra ett integrationstest som utför den här sökningen som den ska. Det är inte på något sätt en idé om att vi ska försöka få 100% i testtäckning eller code coverage här, utan mer att bara ha ett skyddsnät uppe. För våran plan är att vi ska först konvertera det liksom lite rått och ruffigt då, så vi lämnar ganska mycket saker som vi vill göra någonting åt sen. Så vår första fas är liksom bara att migrera och få det att funka och sen se att vårt integrationstest går igenom. Vår andra fas, då går vi in och bakom kulisserna och gör om en hel del saker som vi inte är nöjda med idag. Men eftersom vi har integrationstestet där, så kan vi fortfarande se att det beter sig som det ska. En rolig detalj med det där blir lite prototyping, skulle jag kunna säga. En rolig detalj i gränssnittet kommer inte att ändra sig från första till sista gången. Så mycket ska man lägga till.
Nu börjar jag bryta upp lite här, men jag har ett par frågor till. Ja. För att, vet, om man tar på affärssidan, så det är ju inte så roligt att känna bara att ja, vi måste konvertera för att bara och få ingen ny funktionalitet där. Vad säger du där? Kan man få någonting mer ut av den bara att komma över till .NET?
Ja, alltså, nej, du har ju helt rätt. Det är svårt att sälja in det. Vi håller på ett år, och när vi kommer tillbaka kommer ni förhoppningsvis inte att märka någon skillnad. alltså, det blir ju inte direkt någon, du får inte någon ny funktionalitet ur affärssynvinkel liksom. Men du hamnar ju på en plattform som är totalt annorlunda när det gäller öppenhet för att integrera med andra system eller att öppna systemet, ja, om man då passar på att skikta upp det så att man kan öppna delar av systemet för tjänster till exempel och så vidare. Så du har ju mycket, mycket bättre möjligheter i den nya plattformen som du kommer till än vad du hade i den befintliga.
Plus troligtvis att underhållskostnaderna kommer att bli mindre och allting sånt där. Så att man tjänar mer där än på ny funktionalitet egentligen då direkt.
Ja, exakt. Mm. Alltså, oftast tycker jag att från affärssidan så är de väldigt noga med att inte lägga till ny funktionalitet just för att man är rädd för hur ska vi kunna testa det då. Om systemet inte beter sig på samma sätt före och efter. Utan då lägger man oftast det i en fas efteråt. Och förhoppningsvis går ju de tilläggen snabbare att lägga till i efterhand. Annars har man ju misslyckats med sin migrering skulle jag säga.
Avslutningsvis då Marcus. Har du några andra dyrköpta erfarenheter som du skulle kunna dela med dig om? Om man ska påbörja en sånt här migreringsprojekt från Visual Basic.
Ja, vi har varit inne på den viktigaste nästan och det är ju den här att inte dra sig för att göra ändringarna i VB6-koden innan. Det har man ju igen mycket av. Sen tror jag att man kan vinna en hel del på att skapa någon slags mallar för hur man löser vissa problem. För det blir ju väldigt mycket som återkommer. Felhantering är ett bra exempel. Felhanteringen i VB6 gjordes med on error go to och så fanns någonting som heter error handler. Så om man då gör en liten mall som kan bara vara en beskrivning på papper eller något sånt där som säger så här hanterar vi exceptions numera, om det står så här så skriv så här, då kan man snabba upp själva hanteringen ganska mycket också skulle jag säga. Så att det är så. Men den allra allra viktigaste punkten av de här tre då, det tycker jag är just att få upp ett fungerande testramverk som liksom reagerar, lyser med den röda lampan när du gör någonting som gör att systemet inte fungerar längre. Så fort som möjligt få upp ett sånt ramverk som du kan köra automatiserat och säkert varje gång liksom du gör en ändring så att du är medveten om vad som händer och är medveten om att du har haft sönder någonting på vägen så att säga.
Tack så mycket Marcus för att du tog dig tid här på fredag eftermiddagen och pratade om VB6. Det är en perfekt inledning på helgen.
Ja, eller hur?
Tack ska du ha.
Ja, dag.
Ja, så, som vi märker så finns det ju mycket VB6 kvar där ute och det är någonting som vi... Ja, blir det COBOL snart? Eller Microsofts COBOL? Eller?
Ja, det känns väl som det är på väg att bli det nästan. Och det har väl till viss del sin förklaring i att det är så många gamla applikationer och system som har VB6.
Gamla utvecklare.
Nej, jag har ju själv då programmerat en del VB6 i mina dagar. Jag är ju inte gammal alls på något vis. Nej, skämt åsido, jag är gammal. Men det jag tänkte var att det finns ju många system som har fungerat i många, många år utan att de har vidareutvecklats. Och att ändra någonting eller skriva om någonting eller porta någonting som idag bara finns där och fungerar är ju en kostnad som man ofta inte vill ta i sin verksamhet. Men till slut så kommer ju det här bli en osupporterad plattform och vid någonstans så måste man ju börja titta på hur man ska få över sina VB6 applikationer i en modernare plattform. Och det är ju så nu att IDE:t, alltså utvecklingsmiljön, är inte längre supporterad utav Microsoft. Sen är det väl så att det kanske inte heller dyker upp speciellt många buggar nu som man inte känner till heller i och för sig, men det är ju någonting som man definitivt i alla fall måste ta ställning till och titta på nu om man har mycket VB6-kod i sin miljö. Då är det läge att börja fundera på hur man ska tackla den utmaningen.
Ja, då är det dags för en liten frågestund eller ta upp frågor som har kommit upp under de här två veckorna.
Och jag har försökt att lära mig, kan man nog mer säga, och som jag också har bloggat om, hur man alltså använder Azure med andra plattformar. Och en av de stora plattformarna naturligtvis, det är ju Java. väldigt stor och bra plattform. Så jag har tagit på mig att försöka få igång Java på Azure utan att kunna någon Java egentligen. När jag väl satte mig in i det och tittade på webben så var det inte så himla svårt. Men, och grunden är så här för och det kan man säga att det är för även för andra programmeringsspråk och plattformar egentligen. Så det här kanske stämmer för, jag vet inte om det, POP har vi ju även i webbrollen, men det kan gälla för andra språk också. Grejen är att i Windows Azure så har vi ju två typer av roller just nu. Vi har en webbroll och vi har en workroll. Webbrollen är egentligen som en IIS. Så allting som går att köra i IIS går att köra i den här webbrollen. Grejen är med Java, det körs ju inte i IIS utan det körs i andra applikationsservrar. Så då ska man inte använda webbrollen utan då tar man den här workrollen istället. Och workrollen kan man egentligen köra vilken exe som helst som man kan kopiera dit. Så det är egentligen det man behöver göra rent generellt är att ta Java runtimen, ladda ner den och sen ladda ner någon applikationsserver som man vill köra den här Java i. Och då finns det ju flera som funkar då. Jag vet om Tomcat, jag vet att JBoss funkar, jag vet att något som heter Yeti funkar som jag själv använde och sen är det ett par till. Jag har sett en lista, nu kommer jag inte ihåg det riktigt. Så då laddar jag ner Yeti också. Och sen helt enkelt det enda jag behöver göra då det är att lägga upp de två grejerna, alltså Java runtimen och den här applikationsservern Yeti. Och sen i workrollen så startar jag den applikationen. Det är nämligen så att när man laddar upp en workroll så har man en fil, vad är den heter nu? Heter den start? Nej, vad heter den? Webroll.cs.
Ja, jag tror den heter webroll.cs. Ja.
Och i den finns det ett event som heter start. Så att i det eventet helt enkelt så lägger du en liten kod för att starta då Yeti eller så. Och det är det enda du behöver göra. Och sen har du då Java upp och kör på Azure. Du har ju också provat det, Robert. Lät det som att jag sa rätt nu?
Ja, absolut. Och jag har provat med Tomcat då. Och precis som du sa så jag blev också ganska förvånad över hur lätt det var. Faktum är att det som jag tyckte var svårast var att få ihop rätt version av Eclipse med alla plugins och allting som finns och rätt JRE och allting sånt där. Det tyckte jag var, det var en mycket större utmaning.
Jag måste säga att jag tycker det är visst lite lättare med Visual Studio, om jag ska vara ärlig, men det är väl också för att man kan det naturligtvis.
Jo, absolut. Visst är det så.
Men, har du provat? Jag har inte provat så mycket Eclipse, för det här jag gjorde nu gjorde jag alltså i Visual Studio. Men om man ska börja utveckla, då är ju Eclipse bäst för Java så att säga. Så har du provat Java eller Eclipse-verktygen för Azure?
Mm. Så det finns ju, ska se om jag kommer ihåg, det heter väl Java for Azure, är det adressen också kanske?
Jag kommer inte ihåg riktigt.
Vi tar med adressen naturligtvis i artikeln till det här. Men där finns det ju då färdiga såhär, mallar för Eclipse som man kan använda sig av. Sen så finns det också ytterligare en mall för Visual Studio som hjälper en att packa ihop, jag vet inte om du använder den.
Nej, jag körde
nu var det här något år sedan jag tittade på det, så det kanske ser lite annorlunda ut nu, men då fanns det ett projekt som hjälpte en sen att packa ihop det här med Java runtime, Tomcat och de delar som man ville ha med i Tomcat och den Java-kod man hade där, så att man fick upp det i workroll-templaten och sköt upp det till Windows Azure.
Nej, här var det så enkelt. Det var bara att skapa två kataloger. En för Java Runtime och en för Yeti. Se till att alla filer har copy på så att de blir inkluderade.
Mm. Just det.
Det var inte svårare. Så.
Men det som också var kul är att jag testade också, för i det här projektet så finns det också storage client API:er, precis som det finns för .NET, som du kan använda dig av för att kommunicera med Azure Storage. Så då kan du direkt ifrån din Java-kod anropa via objektorientering, anropa API:er för att lagra saker i blob storage eller använda dig av Azure Table Storage eller köerna. Utan att behöva bekymra om REST API:erna. Så det var också jättetrevligt. Och där gick det i princip porta kod direkt från .NET till Java. Såg exakt likadan ut.
vi kommer säkert att återkomma till andra tekniker och sånt här, men ja, jag är väldigt inspirerad, jag är väldigt, väldigt förvånad att det gick så himla bra.
Mm.
Speciellt om man inte kan det. Nu ska vi försöka få upp en sajt också, det är ju en annan fråga.
Faktum är att det som är lite intressant då, det är att vi kör java.exe och Java Runtime Engine utan några som helst begränsningar. Men jag har förstått att en konkurrent till oss som också gör en sökmotor som jag har hört att vissa tydligen använder ibland också har en applikationsengine, om man får kalla det för det, där det finns väldigt mycket begränsningar egentligen i vad man får köra. Eller de har whitelistat API-erna i Java Runtime Environment, så man har faktiskt inte tillgång till alla API-er. Det är lite intressant tycker jag.
En helt annan sätt att provisionera applikationer som de hostar, som gör att de måste göra så.
Mm.
Fint!
Ja, i varje avsnitt av MSD Neural så delar vi ju med oss några tips på nedladdningar, helt enkelt extensions till Visual Studio 2010 som ska göra livet lite enklare. Och det är inget undantag det här veckan heller, utan Dag, vill du dela med dig av ett tips?
Ja, jag är ju förtjust naturligtvis i de extensions som har med Team Foundation Server att göra, och även de kan man ladda ner via den här Extension Manager i Visual Studio. Nu vill jag bara egentligen idag göra reklam för en uppdatering av en befintlig extension som heter TFS Power Tools September-releasen, som har dels lite bugfixar men också ny funktionalitet. Så jag ville bara göra er, ni som har använt den, har ni inte använt den så ladda ner den här nu, för det finns mycket spännande funktionalitet, till exempel möjligheten att jobba mer med sitt team och se vad de jobbar med och chatta med dem och störa dem och allt möjligt utan att anstränga sig för mycket. Det finns möjlighet att jobba med editorer av work items, det finns möjlighet med alert editor för att få mail eller när någonting händer i systemet och såna här saker. Så det är en jättespännande release, och som sagt, nu är det en uppdatering. Den första kom i april, så den här är ungefär 6 månader äldre, eller nyare kanske heter, med mer funktionalitet.
Mm. På tal om nedladdningar så kan jag passa på att nämna en sak som jag såg idag. Det är att ett företag som heter Cerebrata som har byggt ett jättebra verktyg för att administrera Windows Azure som heter Cloud Storage Studio. Och också heter den Cloud Monitor Studio heter den kanske. Alltså för att sätta upp monitorering och sådär utav sina tjänster. De har släppt 82 tror jag var commandlets för administration av Windows Azure. Så i princip så såg det ut att vara allting som du kan.
Var det gratis eller?
Det finns en gratis beta just nu.
Jag tror att vi har något också, några commandlets.
Ja, för det var inte alls lika många. Så det var
inte mängden, det är kvaliteten.
Ja, självklart.
Ja.
De var 8 gånger så bra, men bara 10 stycken.
Nej, men visst är det jättespännande. För att, och det är ju det som är en av styrkorna också, just att kunna att monitorera det som man har då i målet. Man måste ju på något sätt kunna göra det på ett bra sätt och sen kunna då anpassa sin applikation efter vad som händer. Och göra det programmatiskt är ju väldigt, väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så det här hjälper ju till om man vill göra det med PowerShell.
Absolut, och det här är också sånt som man kan till exempel sätta upp som steg i sina builds.
Mm, precis, så helt enkelt så fort man bygger så bygger man upp det i molnet också och så kan man testa det där på en gång.
Ja, då har vi kommit till dagens avslutande del av MSDN Radio. Vi vill avsluta med att dela med oss av våra Twitter-konton så ni kan fortsätta att kommunicera med oss även efter det här, den här sändningen. Jag kan nås på Twitter aliaset DunwayTran.
Och jag når på Buzzfrog, vilket stavas BUZZFROG.
Och jag nås på rfolkes. Och om du lägger till @microsoft.com så har du också min mailadress.
Det kan du inte göra med Buzzfrog.
Och inte DunwayTran heller. Men om du sätter en punkt mellan Dunway och Tran, då når du mig.
Om du använder DAGK@microsoft så går det bra. Kom, inte SE.
Just det. Ja, och med det så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka och vi ses i nästa avsnitt. Tack!